på jakt efter framtidens kyrka. Det är den podden du har valt att lyssna till idag. Jag heter Karl-Henrik Acklund och är chefredaktör på tidningen Sändaren. Varje vecka så samtalar jag med en gäst, en ny gäst varje gång för att få lite variation och höra med den personen vad den har för tankar kring kyrkan och dess framtid. Och idag sitter jag här tillsammans med Linda Andreasson.
Hej, hej.
Hej, hej. Varmt välkommen till podden.
Ja, men tack. Kul, Karl-Henrik, att jag får vara med.
Ja, det är väl klart. Det här har vi försökt med länge och till sist så hittade inte du någon väg runt det.
Nej,
det är väl ungefär så vi ska vara ärliga.
Jag försöker fly som en liten jona.
Ja, precis.
Men då blir det så här till slut.
Ja, och till slut blev du
uppspydd.
Ja, precis. Jag tänkte fundera på om jag skulle gå dit och säga. Men nu valde du att göra det. Det var bra att du tog de orden.
Du är välkommen.
Det är bra. Du, jag brukar be varje gäst här att presentera sig själv. Mm. Så kort men ändå så bra som möjligt.
Ja.
Vad säger Linda Andreasson då?
Då säger jag att jag är en medelålders kvinna i Västergötland som jobbar i en pingstkyrka. Men har egentligen hjärtat lite mer åt missionens håll. Där jag har funnits tidigare i livet, jobbat mer utomlands. Sen är jag också en sån som tycker om att fika med människor. Och jag tycker om att läsa böcker. Och jag tycker om att lata mig.
Alltså, det goes without saying när man pratar om att man gillar att läsa böcker och fika, tycker jag. Men det var bra att du ändå underströk det. Men man kan ju för sig kanske tänka sig att man läser böcker i liksom
i farten.
Ja, precis. Ja, precis. Lyssnar på böcker när man är ute och springer och sånt där. Men sånt håller du inte på.
Nej.
Du, det var ju väldigt lite så här lagom vakt där med Västergötland och även utomlandsmässigt. Om vi specificerar lite mer så är det Falköping som du bor i.
Precis, jag bor i Falköping.
Jobbar i pingstförsamlingen där.
Ja, precis.
Och missionen.
Ja, men missionen, jag har jobbat i rätt så många år i Indien och en liten stund i Israel.
En liten stund i Israel. Jobbat som guide när vi är i trädgårdsgraven, eller?
Precis så.
Ja. Mm. Och i Indien då, vad var liksom?
Där var jag med och fick starta upp, bygga upp en bibelskola i sydvästra Indien och sen får den att funka under en längre tid. Jag undervisade ganska mycket, var med och just, ja, byggde upp kurser och tränade lärare och så vidare.
Skrev kursmaterial också?
Skrev kursmaterial gjorde jag också. Ja, precis. Ja. Det fanns behov av det. Mycket kurs, alltså man kan ju tänka hur mycket biblisk, alltså teologisk litteratur behöver skrivas i världen egentligen. Ja, behövs det mer? Finns det inte bara en liten bok som du kan plocka och översätta och ge till dem? Så kan man tänka, men det är ju ändå så att det är inte riktigt samma när en amerikansk författare eller till och med en svensk författare skriver och tar in exempel från sin kultur och använder sitt kulturella språk som personerna då i sydvästra Indien som kanske har en helt annan livssituation. Så att vi försökte skriva under en tid och skriva material och jag gjorde ju det tillsammans med lokala författare också. Så vi hjälptes åt.
Mm. Just det. Är det då de böckerna du brukar gilla att läsa hemma när du fikar och så?
Mm. De också.
Ja, det är fint. Ja. Det hoppas inte.
Nej, de är kvar mest i Sydindien.
Ja, just det. Du lät dem vara där och så kan du gå vidare till läsa lite andra böcker andra som andra material. Personer har skrivit.
Exakt.
Kanske. Du, i den här podden så är jag nyfiken och letar och längtar tillsammans med någon om kyrkan och dess framtid. Vad som ska prägla, vad som kanske vi skulle kunna se mindre av, men framförallt vad vi vill se mer av.
Mm.
Och idag är det ju dina funderingar som vi är intresserade av och lyssna in.
Just det.
Vad säger du, vad ligger liksom övers hos dig när du tänker på kyrkan?
Mm-hmm. Överst ligger Jesus. Det låter lite märkligt. Jesus ligger överst. Jesus eller snarare att man får säga att Jesus kommer i centrum.
Mm.
Måste vara i centrum. Alltid. Så när jag tänker på kyrkan så tänker jag att kyrkan måste följa Jesus. Kyrkan måste formas av Jesus och bli lika Jesus. Det måste dofta Jesus mer om kyrkan i framtiden och helst i nuet också.
Ja.
Så tänker jag.
Hur ser en sån sak ut då? Eller vad riskerar kyrkan att bli om den tappar bort sin Jesus? Alltså du behöver inte tappa bort Jesus totalt. Men för det sker väl kanske i väldigt sällsynta fall liksom att vi har glömt att varken tala om Jesus eller sjunga om Jesus. Men kanske inte att det blir den här att man, du vet, att det alltid blir så präglat av och format av på det sättet som du längtar efter. Men hur ser då en kyrka ut när den inte riktigt har det där? Går det att sätta fingret på? Vad riskerar att liksom bli centralt då?
Ja, men då blir ju vår egen vilja och vår egen bekvämlighet och vår egen... ja, men det jag gillar kommer ju vara i centrum. Då blir väl ingen större skillnad mot någon annan förening eller liksom, vi samlas kring det här. Därför har vi alltid gjort.
Mm.
Men om vi inte låter det, alltså Jesus, då, om vi ändå säger att vi samlas kring Jesus men vi sitter och bara har det gött och fikar och läser böcker ihop. Men om vi inte låter det liksom, gemenskapen runt Jesus forma oss till att bli honom, då blir det ju bara en, ja men det var ju mysigt att träffas.
Ja. Och kanske också att det blir mer... Alltså om det nu blir formats utifrån mig och min vilja, då blir man mer intresserad av att lyssna in andras olika. Alltså om det är mitt perspektiv och min på något sätt lust och vilja kring vad som ska vara i centrum och vad som ska prägla den här församlingens sång och musik eller vad det nu kan vara liksom, så blir man kanske mindre generös också.
Ja, men precis. Och man blir mindre intresserad av andra. För jag tänker att Jesus var ju oerhört intresserad av andra.
Levde
egentligen för andra människor skulle man nog kunna säga. För hela mänskligheten levde han och dog. Och då tänker jag att det borde ju kyrkan göra också.
Ja.
Så därför blir det lite insnöat om man inte vill något mer än att ha ett gott kyrkvika.
Ja, att ha liksom, det här är min föreningstillhörighet, precis som andra har andra.
Ja, så här blir sjunger det. Jag de sånger jag tycker om och här... står jag eller sitter bredvid dem som jag alltid umgås med.
Ja. Och sen givetvis är väl värt att säga att även om det är så att det verkligen är en Jesus-centrerad församling och jag är Jesus-centrerad så kan det ju vara så att jag tycker om sångerna ändå.
Ja,
så att det
behöver inte och människorna också.
Ja, precis. Ja. Det behöver inte vara ett motsatsförhållande i det. Liksom, i det.
Nej.
Men när Jesus då hamnar i centrum tydligt liksom i en kyrka, vad händer då? Vad är liksom prägen då när vi går in åt det positiva hållet istället?
Ja. Nej, men då tänker jag att man då blir vi utåtriktade. Då ser vi människor utanför oss själva. Både som enskilda troende och som församling. Jag tror också att vi börjar se varandra inom församlingen. Att vi liksom blir mer enade och känner att vi tror ju på samma sak. Vi tror på samma Jesus. Han delar det bygget som han gjorde med sina lärjungar. Det håller han på att bygga med oss. Får jag ju tänka eftersom vi är lärjungar nu. Och att då formar han ju oss i att funka tillsammans också. Så jag tänker ju mer Jesusfokus desto mer människofokus blir också.
Ja, just det. Men det blir det likriktat när en församling kommer närmare Jesus?
Nej.
Nej.
Det tror jag inte. Det är nog därför vi också har ganska många kyrkor och samfund som är rätt olika.
Mm.
Men som för den skull, eller som jag tror då, är Jesus fokuserade.
Ja.
Men de väljer olika vägar. En del får ett större diakonalt socialt engagemang. andra får en större liksom, fokus på barnen. Och en del satsar stenhårt internationellt bistånd och annat. Men de är ändå med Jesus i centrum. För det är Jesus som driver oss i att gå till Jerusalem, som har en Judén och ända till jordens yttersta gräns, som ett bibelord säger.
Jag har hört det. Ja. Men hur är det med, för, och i den bästa världen, alltså, i en lokal församling så kan man också få alla de här olika, alltså, eftersom det inte är likriktat, i, alltså, även om det utgår från någon, samma källa, samma liksom, frälsare att följa, så, på ett sätt i någon slags likriktning att det är honom vi, vi liksom tar sikte på, så ger det där att vi har så mycket olika bitar, så att i den bästa världen så kommer alla de här grejerna du nämnde nu med fokuset på barnen och missionen och diakonin, allt det där på något sätt ska samsas och bli någon slags gemensam puls.
Ja, så tänker jag. Alltså det såklart beror ju på hur mycket kraft man har som församling, hur många man är och hur man liksom, det blir alltid någon liten, några saker som blir centrala för varje församling, tänker jag. Men jag tror att varje enskild människa har ju sin kallelse och formas av sitt lärjungaskap till Jesus. Mm. Och då, för mig kanske det betyder en sak, och för dig kanske det är något annat. Och vi kan finnas i samma församling och gå med Jesus tillsammans.
Det finns något i den där bilden som Paulus ger, helt enkelt, att med Jesus som huvud och sen där vi har där är massa olika lemmar som bildar en kropp tillsammans med olika funktioner och så vidare. Så inte likriktning då, men utan alltså komplettering eller någon slags mångfald i den där.
Ja, exakt. Ja. Den bilden är ju riktigt bra. Tack Paulus, den bilden. Men man tänker ju liksom att det skulle ju vara jätte, alla skulle vilja vara ögat. Men det blir ju jättesvårt för oss att gå till kyrkan om alla var öga.
Ja.
Eller alla skulle vilja ha en bra sångröst. Men hur blir det då med mötet med den andra? Vem skakar hand med folk? Eller vem serverar kaffet? Eller om alla står och sjunger det framme?
Ja, ja, det är ju lätt att det blir den där bilden av att, alltså, på något sätt den här, du vet, alla vill på något sätt vara predikanten eller sångaren.
Mm.
Eller kanske de inte vill det, de har ingen längtan efter det, men det är ändå liksom på något sätt att jag är ju ingen talare eller jag är ingen sångare.
Nej.
Men jag kan vara med och lyssna, att man blir liksom passiv i det där. Hur viktig del är det i att faktiskt verkligen att folk liksom kommer loss i att alla inte tänkte att göra det, och det är inget underkännande, det är liksom bara en ordning, alltså det är något slags. Det är så det funkar liksom, att vi har olika funktioner.
Ja,
finns det en risk att man hamnar i liksom, att många blir passiva utifrån hur vi har tenderat att bygga församlingsliv?
Ja, precis. Jag tänker ju att nu, jag har svårt att tala för hur det var för 100 år sedan och längre bakåt. Men jag tänker att just nu har vi ju en väldigt kändisaktig kultur, kändishyllande kultur och sådär. Och då blir ju estraden något att eftersträva, för då syns man.
Mm.
Men ganska många av oss är ju inga estradörer. Alltså jag tänker alla de här människor med social kompetens eller med gåvor av att fixa och göra fint eller laga grejer eller liksom, kyrkan behöver verkligen alla de här gåvorna. Och då det blir nästan det blir ju helt, vi går i lås, det låser sig om vi bara fokuserar det som syns på straden. Och därför, nej, men jag tänker att bara för att man inte har en estradgåva önskar man ju, och som pastor tänker jag att det är någonting man vill försöka entusiasmera eller engagera människor i hela tiden, att ja, men om inte du om inte du tvättar vår dopgrav en gång varje halvår, för vi råkar få lite alger i den ibland, alltså då kan vi ju inte döpa, då kan vi ju inte ha, alltså då kan vi inte församlingen växa på samma, vi kan ju inte hyra in oss i någon annan kyrka när vi har en dopgrav, då vill vi ju använda den.
Ja.
Så att din uppgift är så superviktig.
Ja.
Och så vidare. Och det kan kännas som en, ja men hur stor är den här uppgiften då? Mm. Ja men den är jättestor. Så vi har ibland satt lyset på, och rent praktiskt gör vi det här, sätter ljuset på människor, mig till exempel, bara för att jag står här och talar på estraden.
Mm.
Men jag hade aldrig kunnat göra det utan de andra. Nej. Som inte har ljuset på sig.
Nej, precis. Utan den som också drar upp reglaget så att ljuset tänds.
Ja,
rent konkret då.
Ja, ja.
Men sen finns det en massa andra bitar också, det här kuggar i. Och men det där är ju en bit i det, att det finns liksom de här, alltså det finns en massa olika funktioner som olika människor behöver, med olika gåvor, behöver gå in i. Den andra på något sätt finns väl också med att det inte bara är estradören då, eller vi behöver inte kalla den det, för det är väl inte alla som står upp, ställer sig på en estrad som kallar sig estradörer. Du gjorde inte det. Alltså, utan att man är liksom predikant eller talare eller så i, och att man gör det mer eller mindre villigt eller motvilligt eller så vidare. Men hur som helst är det lätt att vi har ju fått en kultur av alla de här olika orsakerna i samhället och även kanske vår egen liksom kyrkliga utifrån vissa bitar liksom i vissa bibeltexter och så vidare, att predikanten blir liksom väldigt central. Och alla är inte tänkt att göra det. Han kallar inte alla till att bli lärare och så vidare i det. Men samtidigt kan vi se en ganska tydlig att det liksom finns en tanke om att alla kan dela med sig av det där. Alltså även den som putsar dopgraven har en kallelse och en möjlighet att också dela evangeliet rent konkret. Att faktiskt vara lärare för någon.
Ja, men precis. Verkligen. Och där om jag tycker bilden av det är väl också Paulus någonstans som pratar om doft, Kristus doft.
Mm.
Ja. Eller är det Petrus?
Mm.
En av Nya testamentets författare nämner Kristus doft och att vi ska vara det. Och då tänker jag att det tycker jag är ett sånt fint ord av att sprida evangelium. För ibland, jag tror verkligen på ordet, så att vi behöver faktiskt berätta ibland att jag tror på Jesus. Men också om jag följer Jesus så måste jag bli mer och mer lik honom. Och då bör det dofta, då bör mitt tålamod och min godhet och min frid och min påverka den andra människan minst lika mycket som de ord jag säger.
Just det.
Och där tänker jag att varje troende behöver formas av anden då, formas till, och så att frukten blir synlig. Och det gäller ju både de synliga, de som syns i olika sammanhang och de som sköter saker i bakgrunden.
Just det, att leva ut tron och att den gör skillnad liksom i där man, hur man är i grannskapet och, eller på jobbet och så vidare i det. Att det också finns något. Men i vilken mån är det, finns det även liksom ett behov av att på något sätt återupptäcka eller liksom kalla ut liksom församlingens folk att faktiskt inte bara leva ut det, utan att se ner på det. Kristus doften och alla de bitarna. Ja. Utan att att vi har det med det också. Liksom i det. Men att även liksom faktiskt våga ta tag i någon slags berättande, någon slags vittnesbörd, även om det inte, kanske inte är liksom en systematisk niopunktspredikan. Niopunktspredikan, hur ofta har man det? men i alla fall någon, att det inte är inte en minipredikan man ska ha, men på något sätt en ur mitt liv, ur mina ord. Liksom.
Ja, precis. Jag tänker på det här som jag nyss citerade, Apostlagärningarna 1:8. Ni ska få kraft att bli mina vittnen.
Mm.
Och att vittna är ju, jag pratade faktiskt om det i en predikan nyligen, vid ett tillfälle var jag tvungen att vittna i en rättegång. För jag hade varit med om några individer tog saker i den ICA-affär som jag jobbade i. Och då ville domstolen att jag kom in och vittnade. Och vad ville de då? Jo, de ville att jag skulle berätta vad jag hade sett. Vad jag hade liksom varit med om med den här individen då, som stod inför rätta. Och då tänker jag att det är ju det Jesus vill då. Vad vittna om mig. Han vill inte att vi ska försvara honom eller argumentera för eller mot. Eller ha massa... Amen, ja. Vi behöver inte ha gått någon teologisk utbildning eller någon ens kunna vara välartikulerade. Liksom. Utan vi ska bara berätta det här jag varit med om.
Ja. Ja, du var ju kassörska.
Jag var kassörska.
Det var ju inte din, du var ju inte liksom professionellt vittne eller någon... Nej, olika, exakt. Utan det var ju helt enkelt bara vad du hade sett.
Ja, ja, exakt.
Det här är min upplevelse.
Ja. Ja. Och det tror jag, det är precis det Jesus vill att vi berättar. Ja. Och jag tror att i vår tid, det finns ju oerhört många och stora behov, ser vi i vår tid. Och att då kunna säga till en människa som helt naturligt känner lite ofrid i den här tiden, kan säga att det gör jag också, men jag lutar mig mot Gud. Ja. Eller att bara på något sätt ge, så här funkar det för mig.
Ja. Öppna dörren in till sin egen tankevärld och sinnevärld på något sätt. Då.
Ja, precis.
Ja.
Och göra Gud lite mer synlig i mitt.
Ja. Jag har ibland tänkt, och sen har jag inte praktiserat det lika mycket som jag har tänkt att att andra borde praktisera det, som man ju lätt kan hamna i. Men tänkt att det skulle kunna vara det borde vara en möjlighet detta att faktiskt hamna i samtal. Att det är så lätt att tänka, men hur ska jag då komma in på mina liksom stora insikter eller min stora berättelse och så vidare. Mm. Men att också få börja precis där det är liksom, eller börja i att... eller börja i sin egen brist eller sin egen alltså i den här tiden nu när allting är med alla dessa krig och med allt det här som händer i oroligheterna i Sverige. Det här är faktiskt de gånger, sådana dagar när jag läser sånt här, så har jag, det är då jag ibland funderar på, finns det verkligen en Gud? Egentligen gör jag ju det i grund och botten, men nu är det lite motigt. Vad tänker du om det? Alltså att ta det till sin granne som aldrig går i kyrkan. Att börja dig i... Alltså, kan inte du hjälpa mig att tänka kring min tro?
Ja, precis.
Och jag tänker att det skulle egentligen vara... vi lägger ofta den där ribban, tänker jag, så högt.
Ja.
Att det ska vara liksom en...
Ett härligt vittnesbörd.
Eller ja, precis. Det ska vara starkt.
Ja, precis. Liksom. Det ska vara starkt. Jag har varit med om en grej.
Ja, och det kan det ju vara också naturligtvis. Att
och
man
då ska
har
man
liksom,
berätta det.
Ja. Men just det där att annars att det inte alltid vänta på det heller, utan faktiskt få liksom ta det i att, men här finns en här finns någonting som jag grubblar över.
Ja, precis.
Och jag kanske inte bara, för det är ju så lätt, vet jag för mitt eget liv, att jag grubblar ihop med det med andra kristna. Men att få grubbla ihop med det med alltså vem som helst.
Ja, exakt.
Med den som är min vän, helt enkelt.
Ja.
Och att det inte behöver vara så mycket svårare än så. Jag kan ha berättat detta förut i podden, men då var det länge sedan.
Ja.
Men en kompis som sa att hon tröttnade på sitt jobb, så blev hon alltid, det hamnade liksom, när hon sa att hon hade varit i kyrkan eller någonting, så blev de andra så här, va? Typ tyckte det var konstigt. Så att en gång när vi liksom runt lunchbordet på jobbet, och de andra pratade om liksom, vad har ni gjort i helgen och sådär. Och så kom deras olika. Så när det kom till henne så sa hon de hade gjort något på lördagen sådär. Och så på söndag igår var vi i kyrkan. Och då var det någon som, nej. Så du går till kyrkan alltså. Du tror på Gud alltså. Typ, sådär, i den tonen då. Och då bara kom det plötsligt att hon sa, ja det gör jag. Gör inte du det?
Just det.
Och så bara var hon så här, för jag var så trött på att jag skulle lämna in någon försvarsläge kring det. Utan det kan väl, du kan väl förklara vända varför tillbaka. Du inte tror på Gud då. Och sen hade de det mest spännande, för att det var inte hon mot väggen. För de menar att det här är väl någonting vi alla i så fall har olika saker att bidra med in i. Med saker som är svåra.
Ja.
Och saker vi liksom är övertygade om. Men också, alltså alla satt ju där till slut och var... ganska liksom tvivlande på sin egen eller osäkra på varför de egentligen trodde där de trodde. Hon då liksom med att det kanske är en del av det att jag faktiskt är liksom, att mina föräldrar var med och men du då, har inte du Du hade ju inte föräldrar som är inte det varför du inte tror på Gud och så vidare.
Ja, just det. Har du påverkat det? Ja. Ja, men rimligt.
Och på något sätt hamna i jämnhöjd med folk liksom. Ja, att precis. Inte antingen hamna och vara den som, nu fick du strålkastarljuset på dig, nu får du förklara dig. Mm. Eller då liksom att nu ska jag tala uppifrån här. Liksom,
undervisa
i det. Ja, precis. Utan helt enkelt samtala med människor.
Ja, precis. Jag befinner mig i en tid när mina föräldrar, den ena har till och med dött och den andra kämpar med hälsan.
Ja.
Och det ger ju en del samtal med särskilt gamla vänner från, som kanske inte har en uttalad tro.
Just det.
Och jag menar, jag kämpar ju med den frågan också. Ja. Varför? Alltså, vi vet att äldre människor förr eller senare får avsluta livet. Ja. Livet tar slut. Men just det här att i det här, i båda mina föräldrars fall har det varit svår sjukdom också. Liksom, ja. Svår. Ja, och då känner man att det här, det är inte så kul. Det är inte så...
Varför ska de behöva lida?
Ja, och så, exakt. Ja. Och, varför ska, ja.
Mm.
Och då att få ställa de frågorna ihop med det är precis som du säger.
Ja.
Med någon som inte kanske har en uttalat engagemang i kyrka eller tro.
Ja.
Att kunna liksom bolla. För vi funderar ju... De funderar också mycket över döden.
Ja.
Dom och vi och dom. Vi människor funderar mycket över döden.
Ja.
Hur vi än tror.
Ja, precis.
Och att då få prata om det.
Ja.
I en tid när man faktiskt grubblar själv. Och ja. Kämpar med döden.
Liksom. Ja. Så det här att ta liksom Jesus i centrum då, som du började med att prata om. Liksom en församling som präglas av att ha liksom blicken på Jesus. Och det är Jesus som man liksom pratar kring och pratar utifrån och man lovsjunger till honom och man ber till honom och allt detta innebär, det är ju en sak liksom in i församlingen, men du pratade också om att det blir det här, det gör någonting, det gör oss mer utåtriktade också, det är ju inte bara, alltså en församling som hamnar i med blicken mer på Jesus hamnar också i liksom, även om den blir vackrare kanske internt, så blir den också, den rör sig externt, utåt. Mm. I det. Så en Jesus-fokus kanske faktiskt för oss, borde föra oss in i ett mer naturligt samtalsumgänge med människor. Alltså människor. Ja. Inte bara med andra kristna.
Nej. Ja.
Det skulle vi väl vilja se mer.
Ja, ja. Verkligen. Nej, ja, och det tror jag är en ganska... Eller det blir en självklar rörelse att man ju mer jag ger tid åt Jesus i mitt liv desto mer tid blir det till andra som kanske, alltså mötet, glädjen i att möta dig, en gemensam broder, vi tror på Jesus ihop, det är fint och den tiden är också viktig, men jag tror också att vi naturligt rör oss i samhället och vill vara sådana som gör världen lite trevligare och bättre och ja men det kan ju vara jättesvårt för mig att avsluta krigen i Mellanöstern för mig, men jag kanske kan ändå vara med i någon form av jag kan säga något trevligt i trafiken istället för att hötta med näven.
Ja,
det är svårt för mig. Men den är
så.
Just i trafiken. Men, nej, men inte blänga på en cyklist som cyklar över ett övergångsställe, utan vinka lite och varsågod.
Ja.
Typ, skapa lite mer fred
där
jag är.
I det lilla liksom, såväl som i det stora.
Ja, precis.
Ja. Men ja, precis. Det är... Vad finns det mer då i det här? Vad har du mer antecknat på ditt block som känns viktigt? Det är ju väldigt mycket, det är ju någon slags grundläggande där med Jesus-fokuset.
Ja, men jag tänkte också på det här citatet som ingen kyrkohistoriker riktigt har hjälpt mig att komma fram till vem som har sagt det. Men det här citatet kring att i det centrala ska vi vara enade som kyrka. I de perifera frågorna så kan vi vara generösa och i allt, i de generösa, eller fria, men och i allt ska vi ha en kärlek. Och det tror jag är jätteviktigt som kyrka idag när det är så mycket polarisering. Ja. Det är så otroligt polariserat samhälle och det går så snabbt med grupperingar och med åsiktskorridorer och med liksom. Och då tänker jag att igen, Jesus i centrum. Vi måste ha, det är de absolut viktigaste. Det viktigaste som kyrka, det är liksom Jesus, vad han har gjort och försoningen och liksom sanningen runt honom. Och sen så finns det en ganska stor mängd frågor som vi kan få tänka lite olika kring. Och inte behöva varken halshugga eller skälla ut någon eller hota någon på nätet för att den tycker lite annorlunda i de frågorna.
Och där finns väl en på något sätt utifrån, även om det då är frågor som, om det kan finnas en rad sakfrågor och olika som liksom, ja men Jesus säger inte så mycket om det. Alltså så det är inte så lätt. Nej. Det är inte så lätt när han säger någonting om frågor alltid heller, för då ska de tolkas och de ska förstås och folk kan förstå dem olika och så vidare. Men även alltså de gångerna när det är så här, men nej, Jesus säger ju ingenting konkret om detta, men då inträder väl någon typ av annan, det är så jag hörde igen i alla fall. Alltså med, ja men då får vi ta hand om de frågorna och varandra och det samtal och det lyssnande vi har i detta på ett sätt som liksom rimmar med Jesus.
Ja, men
med hans liksom kärlek och generositet. Och
ja, men hur han tog sig an saker, hur han mötte människor, hur han var liksom, bara hur Jesus var i allmänhet. Ja. Så får vi låta det färga våra tankar kring de här frågorna. Och om jag då och min kyrka kommer fram till ett sätt att göra det på och någon annan kyrka i min stad eller i en annan stad kommer fram till ett annat sätt att tolka just den frågan på.
Ja.
Det är inte superkatastrofalt. Utan vi möts runt Jesus.
Ja. Och gör man inte, för letar man efter sånt som andra gör på ett annat sätt än precis jag tycker är riktigt, så då har man ju fullt upp.
Då har man fullt upp, ja. Verkligen.
Ja. För det finns verkligen en, här finns en stor bredd alltså i det. Tycker du om den?
Bredden.
Ja. Och liksom tycker att den är fascinerande eller är den liksom en suck att kan vi inte bara ha lite gemensam fokus? Ja,
precis. Det kan man säga mycket om man kan tänka. Liksom, det är klart att jag känner mig trygg i vissa sammanhang och känner att det här är härligt. Jag kan till exempel, alltså jag är ju born and bred i Pingst Sverige. Och när jag har, till exempel när jag bodde i Israel, då gick jag till en anglikansk kyrka med väldigt tydlig liturgi. Men då kände jag att det här är ganska nice. Du vet. För i den här liturgin så får allt det som de på något sätt har tänkt är viktigt. Trosbekännelsen, syndaförlåtelsen, man hälsar frid varandra, man förbönen för världen. Alla de här grejerna får de in, för de har liksom, vi följer liturgin.
Ja.
Dessutom var det ju en andestark församling och det var liksom, allting gjordes med fokus på Jesus i centrum och sådär. Så då blir det liksom, medan jag i min församling, ja just det, nu glömde vi syndabekännelse. Eller den har vi nog glömt ganska ofta.
Ja.
och liksom, vi har inte hälsat med varandra med frid. Jag tror att vi har en medlem som väldigt tydligt gör det varje gång, tar i handen och hälsar med frid och kraft, tror jag också.
Ja.
Så då tycker jag att det är fint att gå in i någon. Sen trivs jag som sagt i min tradition. Men det är också berikande att ta del av annat.
Och att se att det här finns, det blir inte en, liksom ett problem och känns liksom splittrat för dig. Utan det känns som att här hittar vi liksom en fascinerande mångfald utifrån den här store guden som folk verkar fortsätta upptäcka bredd och höjd och längd och djup hos.
Ja, men faktiskt så. Och jag tänker ju, jag menar, jag har ju suttit i små huskyrkor i Indien där man inte får, där det är ganska mycket förföljelse, så man får inte vara för högljudd i samlingen och man får liksom blir det för många som samlas så skickar de hem några för att det inte får märkas så mycket ut i byn liksom, att man samlar. Och då tänker jag så här, men det är också ett sätt att, alltså om Gud, igen då, mångfalden som du säger, är Gud, Om han klarar av att möta människor i så många olika sammanhang. Det gör honom oerhört stor. Och det gör också kyrkan och oss efterföljare. Nej, men det utmanar oss och är välsignat, tänker jag. Att vi kan få vara med i en sån bred rörelse som kyrkan är.
Mm. Ja, det innebär att man själv kanske faktiskt är på plats.
Ja. Vi alla på plats. Ja.
Du, hur, vi måste ju också säga någonting där bara om, alltså med, utifrån din missionsmässigt. Du har ju varit ute mycket i missionen, men nu jobbar du ju lokalt i Sverige. Mm. Är det ett ställningstagande mot mission?
Oerhört
drastisk och förenklad fråga. Nej, men jag skulle vilja, alltså kring hur du tänker med missionen i nuet och framåt.
Ja. Det är inte ett ställningstagande mot mission, utan jag känner att jag personligt så var det en tid. Det kanske kommer nya tider, vad vet jag. Nu är jag i församling och har ju förmånen då att peppa församling och bygga mission i och genom församlingen.
Mm.
Vilket är spännande. Och jag tror när det gäller kyrkan och framtid så tänker jag att mission är nödvändigt. För jag tror, om vi ska gå till ett bibelord som jag citerat idag, om att gå till Jerusalem, Judén och ända till jordens yttersta gräns. Inget tar ut varandra i det ordet, utan Jesus räknar med att vi går till här och hela världen. Och det, vi sände ut missionärer från vår kyrka förra året till stor glädje. Men det fanns en och annan som kunde säga, ja, men vi behöver ju dem här. Mm. Våran lilla stad är inte nådd än. Liksom. Och det är helt sant. Men vad gör du då?
Ja.
Om vi skickar en familj eller liksom till en annan del av världen. Vad gör det för oss som kyrka? Vi har ju också ett ansvar här.
Ja.
Vi som har valt att tolka bibelordet, gå ut i hela världen till att vi ska bo här i Falköping.
Ja.
Då har ju vi ett ansvar till att här i Falköping går vi ut.
Just det.
Mm. Och är vittnen. Så att jag tror absolut på vikten av mission här och där.
Mm. Mm. Både alltså inre och yttre.
Ja.
Mission på något sätt i det. Mission förr har ju i gammaldags bruk så var ju det verkligen alltså, där borta. Långt där borta.
Ja,
och sen här hemma vet jag, gjorde vi något annat bara.
Ja, precis. Men allt är ju mission. Det är det som är...
Ja, Guds mission och det missionella perspektivet som man pratat allt mer om i
att nutiden. Möta människor helt enkelt. Att vara en Kristusdoft i alla, på alla platser. Och jag tror att som världen ser ut idag, det är väldigt svårt att säga att vi som kyrka som älskar och formas av Jesus inte ska bry oss om de döende människorna, av de som dör av hunger i Afrika idag, eller de som dör av sjukdomar som vi har varit utan i 100 år i Sverige. Alltså ska inte vi, vart tog vår Jesus vägen då?
Ja.
I mitt nytt liv. Så vi har ingen ursäkt.
Så detta att ha Jesus i, liksom, att ha Jesus i centrum och formas utav honom och liksom vilja komma nära honom, det är en enorm förmån och glädje, men det är också ganska förpliktigande.
Ja.
Det blir det.
Ja.
Att man kan ju inte faktiskt vara och göra precis hur som helst. Alltså,
nej, precis.
Utan att mena att man därmed gör allting perfekt. Men att ändå det finns någon strävan och någon längtan och någonting av att man inte, liksom, det går inte bara att sortera bort
nej,
människors lidande. Och...
Nej. Utan det angår mig.
Mm.
Därför det angår Jesus. Så då angår det mig också.
Spännande. Har du hopp om kyrkan?
Ja, men jag har hopp om kyrkan. Jag har ganska stort hopp om kyrkan. Jag är också glad för kyrkan i den här tiden. Därför om kyrkan nu funkar som vi drömmer, då behövs den verkligen. Som en plats för olika människor och för olika generationer och för alltså, olika sociala grupper. Och för, alltså det finns en, jag är glad för att kyrkan är fortfarande igång och verksam i vår värld. För att det gör att det är lite skillnad på kyrkan och på andra organisationer som vi har nämnt här inne då. Och den behövs.
Då hoppas vi att den finns kvar då in i framtiden också.
Vi till och med tror det.
Med en mer Jesusfokus kanske?
Yes, please.
Tack Linn Andreasson för att du kom och drömde och längtade.
Tack.